Du lyssnar på Katten och repet av Majvor Müller. Uppläst av mig, Fredrik Granberg. Prolog. Februari 2012. Bengt Eriksson, Ondbengts livlösa kropp hängde i en takbjälke i uthuset. Kroppen pendlade i takt med draget från den hårda nordanvinden som trängde sig igenom de glesa väggarna. Uthuset som användes som förråd låg endast ett 50-tal meter bakom den falröda hemgården som han och frun Lisbeth tagit över i samband med att hans föräldrar flyttade till ett mindre hus på samma tomt. Ondbengt hade inte synts till sedan tidig eftermiddag dagen före. Och hans familj som antagit att han druckit sig redlös hos någon av sina kompisar i byn var inte oroade. De var snarare lättade över att få en lugn stund utan det dagliga oprovocerade våld och verbala kränkningar som han annars utövade mot sina närmaste. Det var hans pappa, Sven Eriksson, som hittade sonen i ladan. Den gamle mannen stannade mitt i steget, slog handen för munnen och kvävde kräkreflexen som trängde fram genom strupen. Benen vek sig under honom. Och han föll ner på knä på det iskalla golvet som omedelbart sköt in vinterkylan i kroppen. Nattkylan hade legat på runt minus 25 i flera dagar efter att en rejäl köldknäpp lamslagit länet. Efter några djupa andetag vändes blicken försiktigt uppåt och han visste att han hittat honom för sent. Sonens ansikte var förvridet i en grimas. Ögonen var öppna med stirrande blick och den spräckligt blåbleka hudfärgen avslöjade den obarmhärtiga sanningen. Sven rörde försiktigt vid den iskalla handen, beslöt sig för att låta sonen hänga kvar och begav sig hemåt med tunga steg. Nu hade stackaren fått frid i sin förvirrade själ. I den gamle drog både sorgen och lättnaden genom kroppen. Konfliktfyllda känslor. Den ena känslan fyllde honom med skam, men var inte mindre sann för det. Sonen som nyligen fyllt 51 blev på födelsedagen frisläppt från fängelset i Haparanda där han avtjänat 1 år och 4 månader för grov misshandel av sin fru. Föräldrarna fick ofta låsa sin ytterdörr för att hålla honom ute. Otaliga gånger hade de tagit hand om svärdottern och deras enda barnbarn, den tonårige sonen. Som flydde in till dem för att komma undan våldet. Kaos var det som definierat Ondbengts liv. Han fick sitt smeknamn redan i övre tonåren, när knytnävarna talade istället för munnen så fort minsta konflikt kom upp. Han var en vildhjärna utan kompass. Och så fortsatte det. Arbetslösheten blev vardag och det dröjde inte länge innan alkoholen tog över livet. Ondbengts död blev redan vid första anblicken bedömt som självmord av läkaren som kom till platsen. Den tjocka boxerlinan var ordentligt fastknuten runt takbjälken. Under kroppen låg en nersparkad trappsteg. På en ranglig pall, som en gång varit blåmålad, låg ett par skinnhandskar och en grön hemstickad yllemössa ovanpå en prydligt hopvikt dunjacka. Han var en elak fan. Få kommer att sörja. Och jag har hört en av hans grannar säga att han var så ilsken av sig att när han kom hem flydde mössen till råttfällorna av ren skräck, sa en av lokalpoliserna medan de plockade ner kroppen efter att läkaren gett klartecken. Efter 3 veckor var dödsfallet förpassat till arkivet. Färdig utrett och det polisiära ärendet lades till handlingarna. Den tonårige sonen fick flytta in hos sina farföräldrar. Eftersom Lisbeth flyttat in på ett äldreboende. På grund av de skador hon fått vid misshandeln behövde hon hjälp med det mesta. De flesta hade slutat hälsa på Ondbengt till följd av att han, för vilken gång i ordningen visste ingen, slagit sin fru sönder och samman. Samhällets dom blev ett kompakt utanförskap, kryddat med öppet förakt. Ortsborna konstaterade krasst att Ondbengt var död och få beklagade det. I början spelade de vassa tungorna oavbrutet på ämnet, men som med allting annat bleknade händelsen bort efter ett tag och andra mer aktuella händelser stod i fokus.